Hej, vad roligt att du hittat till vår podd. Det här är alltså The Best of Hope Morgon. Och oss kan du lyssna på varje vardag mellan 7 och 9.
Och här kommer då en repris. Annel var helt chockad där. Hon bara, va? Har du fixat dig på morgonen? Jag har ju liksom, ibland har jag lite så här bråttom.
Du har ofta ganska bråttom på morgonen. Och idag, du är alltid fin. Men idag tänkte jag, wow, vad vacker Alma är.
Men det är också så, jag köpte en ny blus igår. Ja. Som jag hade på, jag var på 75-årsfest. Lukas mormor.
Just
fyllde 75.
Oj, det är så mysigt.
Så att jag åkte dit efter jobbet. Och så, då köpte jag en blus på, jag jobbar ju på en second hand butik. Supersmidigt, jag jobbade med kläderna. Bara, perfekt, den här tar jag. Och så tog den. Eller jag köpte den.
Ja.
Ja, och så tänkte jag, jag kan lika gärna ha den idag igen.
Kan du verkligen?
Jag ofta gör jag så här. Om jag hittar någonting som jag tycker är ett vinnande koncept. Och så märker ni säkert, om ni brukar höra på oss ofta. Då märker man ju det också i hur vi pratar. För att ofta så här. Jag tror både du och jag blir väldigt uppslukade av om vi tycker någonting är bra. Mm. Typ om man har köpt en ny tröja som man tycker är bra, då bara, jag använder den hela tröjan. Eller samtalsämnen.
Ja. Ja, och inte bara samtalsämnen, utan har vi sagt någonting som vi tycker är bra? Hur många gånger säger vi inte det? Samma sak under samma sändning. Varför? Det här är så bra.
Så bara, fattar vi det mer och mer ju fler gånger vi säger det.
Ja. Mm. Okej, men kul. För jag tänkte då fråga Alma vad hon skulle göra idag. För jag trodde att hon hade en speciell...
Nej, det var inte så speciellt. Nej, jag bara ser ut så här.
Wow.
Det får bli så. Wow. Ja. Men du ska göra mer spännande saker idag.
Jag ska
du är också väldigt fin, för övrigt.
Tack.
Du har mer en jämn nivå.
Jag ska åka hem till Norrtälje där jag kommer ifrån idag. Mm. Och hänga lite med familjen i helgen. Och det ska bli jättemysigt. Men det är så roligt för att alltså min syster och min mamma var ju här och hälsade på i Göteborg då förra helgen. Nu ska jag till Norrtälje den här helgen. Och sen är det ju påsk, så troligtvis ska jag till Norrtälje då nästa helg igen. Och jag bara tycker att det är så... Alltså det här med att planera. Man hade ju verkligen kunnat sprida ut de här träffarna under hela terminen. Mm. Istället blir det liksom, vi träffas ingenting och så träffas vi 3 veckor i rad. Jag tycker det var jätteroligt. Men det ska bli mysigt.
Och du får ju verkligen göra den här grejen. Eller så är det ju för både dig och mig. Ja. Att man måste planera med andra. Alltså just när man har familj långt borta. Ja. Så helt plötsligt så är det så här. Planering blir helt plötsligt lite mer...
Komplicerat.
Ja, komplicerat och relevant.
Att det kan bli så här, oj nu träffades vi 3 gånger. Ja, men då träffas vi inget mer den här terminen. Man är så bara, nästa gång blir sommaren.
Ja, precis. Det är lite komiskt ändå i hur det kan bli.
Ja. Men den här, så här, förra helgen, då var det mer att så här, det var enda helgen som mamma och mamma kunde komma, mamma och min syster kunde komma hit. Så det var det blev liksom ganska spontant.
Kul.
Ja. Den här helgen har vi planerat sedan ett tag tillbaka. För att pappa och hans fästmö heter det väl, när man är förlovad. Ja. vi ska gå på musikal, de och alla deras barn. Så det här är också någonting som planerat långt tillbaka. Alltså. Men sen så hade man inte tänkt på att det var påsk. Hade jag inte tänkt på att det var påskveckan efter. Så det blev ändå lite planering, surprise. Men lite surprise. Men jättekul faktiskt. Kul att hänga, alltså sånt gäng tycker jag.
Mm. Vad är det för musikal? Nu ska jag säga.
Det här frågar alla och jag vågar typ inte säga någonting. Jag tror att det är Saturday Night Live. Ja. Och det säger inte mig någonting. Och jag vet inte knappt om det är en musikal.
Men det är skönt. Det gör vi inte reklam för någonting heller.
Nej.
Totalt osponsrade.
Men jag kan tycka att det är så härligt när liksom familjen, för att mina föräldrar är skilda och nu är min pappa förlovad och ska gifta sig. Och hur familjen liksom förändras. Men det är så fint nu att få träffas som nytt gäng. Eller ny konstellation. Eller ny de och alla deras barn. För det är liksom en ny familjekonstellation typ. Men det är väldigt, väldigt kul att få umgås tillsammans typ.
Ja, men det är supercoolt verkligen. Aj. Ja, men det är supercoolt.
Nej, men det är det. Och att typ så här, ja, alltså livet förändras och livet kanske inte alltid blir alltså så som man tänker heller. Jag tänker att skilsmässa är ju aldrig alltså någons plan när man gifter sig liksom.
Nej.
Men bara för att det blir inte som man tänker så kan det fortfarande bli bra fast på andra sätt.
Mm.
Och det kan jag tycka är väldigt fint.
Ja, jag tycker alltså dels skilsmässa, men jag tycker man kan liksom applicera det på väldigt många områden i livet.
Ja, men precis. Och typ det här att när man tänker att livet blir inte som man tänker och nej, det är kört. Alltså har jag verkligen fått så tydligt se hur när man har gett ett liv till Gud, att när det blir dåligt för oss så har han en inte möjlighet utan mer en... Ofta så gör han någonting gott utifrån, alltså av det istället. Och det kan se så mycket i mitt eget liv typ. Eller liksom de delarna av mitt liv som jag tyckt varit de jobbigaste av dem alla. De har liksom på ett sätt blivit de delarna som jag är mest tacksamma för idag. För att när jag gett dem till Gud och sagt Gud hjälp mig, så har han gjort någonting värdefullt, viktigt och vackert genom det.
Och det är ju 2022 i år.
Jajamensan.
Jajamensan. Ibland är det bra att repetera. Ibland kan jag verkligen bara, vilket år är det? Jag bara, är det 2020? Så bara, nej.
Ja, det är 2022. Fantastiskt.
Och för 5 år sedan,
jajamensan,
var var du i livet då? För vi pratade ju innan nyhetssvepet, så pratade vi om just att ibland kan ju saker hända i livet som är väldigt, väldigt tuffa. Och ska man vara så här, kan det här verkligen bli bra igen? Eller kan jag någonsin kanske må bra igen? Eller kan den här situationen bli bra igen?
Ja, för 5 år sedan då var jag sjukskriven på heltid. Och jag hade gått in i väggen då och var även i en depression. För att jag just den här känslan av att, alltså hopplösheten av att man aldrig kände att man kom tillbaka. För mig så viktig det bara liksom känslor av just hopplöshet som gjorde att jag blev deprimerad. Så att för 5 år sedan låg jag antagligen i min säng just nu, klockan är 7:47, det är tidig morgon. Jag gjorde inte så mycket annat heller, så att det är ganska lätt att gissa vad jag gjorde. Var sjukskriven på heltid och deprimerad.
Under hur lång tid var du liksom sjukskriven då?
Jag var sjukskriven ett halvår på heltid.
Och hur gammal var du när du var sjukskriven?
Jag gick 1 på gymnasiet.
Så alltså det är så himla sorgligt.
Jag
var så liten.
Jag vet. När jag ser tillbaka på det då tänker jag, lilla Annel. Känner jag verkligen. Alltså lilla Annel. Så att jag fortfarande väldigt tidigt som jag gjorde eller hamnade på den platsen. Typ. Mm.
Vad hade du sagt till dig själv? Alltså om du hade träffat dig själv idag då, för 5 år sedan. Vad hade du sagt till dig själv då?
Alltså det är så roligt för att folk sa de sakerna till mig då, men när jag befann mig i den situationen själv så upplevde jag nästan det mer som provocerande, för att jag själv kände att det var så hopplöst. Men jag hade ändå liksom sagt till mig själv att Annel, jag vet att det här kommer låta jätteprovocerande just nu, jag vet att du inte kommer tro mig, men det kommer verkligen bli bättre. Alltså Gud är verkligen större än det här, han kommer vända det. Och du kommer kunna liksom leva ditt liv framåt. Du behöver liksom, håll bara ut. Det kommer verkligen vända. Det kommer bli bättre.
Och det är så ofta, eller för vi var inne på det här lite tidigare också. Med att man ibland inte vill säga eller göra saker som inte känns bra just nu. Eller att vi gärna vill liksom både vara våra egna kanske känslor till lags, och också, vilket är viktigt, alltså såklart att du ska lyssna på dig själv. Inte det jag menar. Men också kanske i mötet med andra, att så här, att om du hade träffat dig själv, Annel, och att du visste, alltså du kommer bli provocerad av det här, men ändå ibland kan det vara kanske bara gott för någon annan. Alltså man kan ju säga det med kanske ödmjukhet, tänker jag.
Ja,
men Jag vet inte.
Ja, men verkligen. Alltså jag tror att även fast jag själv då blev provocerad av det, så var det nog viktigt att andra sa det till mig, för jag själv kunde inte se det. Och även fast jag inte trodde på det, så blev det ändå en input av det folk som ändå har hopp för situationen. Även fast jag då verkligen bara kände det som provocerande och liksom blev nästan irriterad på det, så ser jag ju också i efterhand att det var viktigt att få höra det. Och att ibland när man säger sådana saker, alltså ibland behöver man säga saker som folk behöver höra och inte det som folk kommer, alltså, och det de behöver höra kanske inte är det de blir gladast över just i stunden. Liksom. Men att det ändå är viktigt att liksom hjälpa personer att hålla hoppet kvar, att hålla blicken uppe, att liksom inte sjunka för djupt. Och även liksom vara den, alltså jag kunde dock bara visa att man är där. Det kommer jag ihåg att jag uppskattade så otroligt mycket. För även då, de här sakerna kunde liksom lite vara lite jobbiga att höra. Men typ när folk skickade en chokladkaka och sa så här, jag tänker på dig. Mm. Eller liksom när någon, det var så fint. Det var en tjej som hade gjort, alltså jag kommer fortfarande ihåg det här. Hon hade gjort en bok. Alltså hade köpt en bok, skrivit lite fint på det. Alltså lagt ett, gjort ett kuvert med massa bara liksom uppmuntrande saker. Typ ett brev bara fullt med det. Och typ så här, så stod det liksom först i boken, jag vet inte vad som händer i din situation just nu, men jag ville bara visa att jag tänker på dig, typ. Ja. Och det där, det kommer jag ihåg att jag blev så berörd av. För att, och det tror jag är en sån, alltså det är en sån vacker grej att bara få vara med människor också på den platsen där de befinner sig och inte heller liksom pusha dem, alltså...
Mm. Ja.
Alltså, att man, ibland är man rädd för att vara på den platsen med folk.
Mm.
Men det kommer jag ihåg var verkligen någonting som jag uppskattade så otroligt mycket. Folk som bara visar att jag är där.
Mm.
Jag vet inte vad som händer, jag vet inte hur det kommer lösa sig. Jag förstår att det är jobbigt, men jag är här.
Mm.
Det var jätte. Alltså, det kommer jag ihåg att jag blev väldigt berörd av.
Mm. Och inte det, alltså, för det här, jag kan tycka det är svårt att skilja på de här två. Alltså hur, alltså att också så här... På ett sätt så beskriver ju det viktigaste för dig då var ju folk som bara var där och inte sa åt dig det här är det som är rätt liksom, eller det här är så det kommer bli.
Mm.
Och samtidigt uppmuntra någon att ta sig framåt. Eller jag vet inte hur man ska skilja på de två.
Alltså jag tror att alltså för mig personligen så om att jag själv kan säga det till mig själv är ju för att jag också varit där. Och att för mig blir det då lättare att liksom kunna säga det i att jag förstår hur du känner. Jag förstår vart du befinner dig. Jag förstår att det inte känns så just nu. Men jag vet, för att jag själv har varit där, jag vet att det kommer bli bättre. Och att det, alltså har man själv varit med om en sån situation så blir det en annan tyngd i det hela. För någon som inte varit i en liknande situation, att bara komma in och säga att det kommer bli bättre och det inte känns som att de riktigt förstår... Där kan det liksom bli ett glapp däremellan.
Mm.
Och att då istället för att någon kommer in i en sån situation och säger jag vet, som inte vet vad som händer och säger det här kommer bara bli bättre. Mm. Någon som kommer in och säger jag vet inte hur det känns, jag vet inte vad du går igenom. Jag är här och jag ber för dig och jag tror verkligen att det kommer bli bättre. Men att den här ödmjukheten finns med i det hela tror jag är liksom en väldigt stor nyckel. Också typ.
Mm. Jätteviktig poäng. För att det är väldigt lätt att liksom hamna i antingen eller. Eller jag tänker, alltså speciellt som ung. Vilket nu är alltså att man ändå ofta känner att man kanske har svaret på någons mående. Liksom. Eller jag kan verkligen relatera till det. Att man tror sig veta massa saker. Mm. Och så blir man lite äldre och så bara, oj. Visste jag inte att, liksom. Yeah. Men att ödmjukhet alltid är ett säkert kort.
Mm.
Att alltid bemöta en person som du kanske har runt omkring dig. Eller också dig själv. Alltså bara, jag kanske inte har alla svar just nu. Och att finnas där.
Precis, och att man inte behöver tro att man behöver ha alla svar heller. För att kunna finnas där.
Mm.
Alltså... Och att inte vara rädd för... Alltså ibland känns det också som att man så snabbt... Alltså det, ibland är det ju jobbigare att vara på platsen med folk. Och då vill man hellre springa fram.
Mm.
Men, ja, men just så här, du måste inte ha alla svar för att kunna finnas där för någon omkring dig.
Mm.
Och du måste inte veta hur det känns. Men kommer man in med en sån ödmjukhet och bara liksom kärlek så tror jag att det är... betyder hur mycket som helst. Och även de som bara skickade sms av uppmuntran var ju för mig jätteviktigt. Alltså så här, jag, även fast det upplevdes både och, så blev jag också, alltså det var viktigt för mig även de delarna. Men jag tror att alltså nycklar för att kunna ännu mer vara där för personer är ju bara den här ödmjukheten och att också våga vara på den platsen med folk, typ.
Mm. Och jag tänker det här som du claimade innan, alltså att så här, Gud kan göra varje jobbig situation, kan han göra till någonting bra. Mm. Det kan ju vara en typisk sån här, säger man inte det på ett ödmjukt sätt så kan det, vad ska man säga, sticka ganska mycket. Både öron och ögon
det
och
kan
magen
verkligen,
och allt möjligt.
Verkligen,
men jag tänker att jag kommer fråga dig här efter pausen också, alltså vad det var som hände. För det var ju faktiskt så att du fick en ganska konkret upplevelse. Eller erfarenhet. Annelie berättar ju här precis att hon firar 5 år sedan för 5 år sedan så var du sjukskriven på heltid i ett halvår. Du gick ettan på gymnasiet.
Mm.
Och jag frågade just hur du hade velat bli, eller dels hur du hade bemött dig själv, mm-hmm. om du hade träffat dig själv liksom för 5 år sedan. Mm-hmm. Men också lite så här tips, alltså hur ska man bemöta någon som mår dåligt? Och jag tyckte du uttryckte det väldigt, väldigt bra.
Tack!
Varsågod! Ja. Vill du sammanfatta så jag inte liksom tar dina ord?
Nej, men jag tror att alltså, de här orden av uppmuntran var väldigt viktiga för mig, även fast de upplevdes väldigt provocerande ibland också, för att man själv inte upplevde liksom att det skulle bli bättre, eller det fanns något hopp, eller det skulle kunna bli någonting positivt i slutändan av det. Trots det så var ju alla de orden av uppmuntran väldigt viktigt för mig, för att själv kunna liksom, alltså lite få en input av hopp när man själv bara kände hopplöshet. Mm. Men samtidigt så var liksom, alltså 2 saker som jag verkligen uppskattade var också folk som bara vågade vara på den platsen med mig. Mm. Och inte kom med massa svar. Eller visste liksom. Mm. Och kunde komma med den liksom ödmjukheten av att jag vet inte vad som händer i ditt liv. Jag vet inte hur det känns, men jag är här. Att det kunde nästan ibland också betyda mer än någon som kom och sa det kommer bli bättre. Utan liksom den här medvetenheten om vart jag befann mig typ. Mm. För det är en sak om man själv varit med om det. Men har man inte varit med om det, och speciellt liksom med psykisk ohälsa, så är det väldigt lätt att förminska det. För att man själv inte förstår hur det är att må på det sättet. Mm. Så bara liksom den här ödmjukheten inför att jag vet inte hur det känns. Jag tror fortfarande att det finns, liksom, det kommer bli bättre. Men jag är i alla fall bara här med dig under tiden. Det var någonting som var, alltså, betydde så mycket. Bara det där att jag inte var ensam på den platsen. Liksom. Mm.
Men det är ett väldigt konkret tips som jag tar med mig. Liksom, verkligen. Alltså just att ödmjukhet är alltid en, vad ska man säga, det är en bra säkerhetsbarriär.
Ja,
eller det gör verkligen. Ja.
Och man måste inte ha alla svar för att kunna möta en person som är i en jobbig situation. Mm. För det är sällan det som personen behöver. Mm. Utan just den här ödmjukheten inför det. Att kunna uttrycka, jag vet inte hur det känns. Mm. Och sen bara vara på den platsen med personen. Mm. För jag tror det är mycket lättare att bara springa till slutet och säga att det kommer bli bättre. Och sen lämna där. Men att inte bara komma till slutet utan också vara där folk är. Det är också en sån kärleksfull grej. Mm. Typ.
Och jag tänker, alltså just den här kärleksfulla grejen som du beskriver. För att det är ju ändå skillnad på att vara... Alltså det krävs ju mer av dig själv. Yeah. Alltså att känna med en person, det är mycket jobbigare att inte bara
hoppa till slutet när allt är bra.
Ja, men precis. Och att våga, alltså både erkänna sin egen, alltså att jag inte har svar på det du går igenom. Att bara vara medveten om det. Men också att finnas där och liksom dela lidandet på ett sätt.
Precis. Och där tror jag också att har man gått igenom någonting så kan du också, du som är där hemma, dina ord av det kommer bli bättre från dig som varit på den platsen tror jag också kan vara ha mycket stark, alltså större kraft eller större tyngd typ. Ja. Och det vill jag också bara uppmuntra dig där hemma som har varit med om saker och liksom har erfarenheter av kanske utbrändhet, psykisk ohälsa eller skilsmässa eller alltså förlorat någon familj med dem. Alltså det finns ju hur mycket exempel som helst. Men att du kan verkligen bara genom att genom ditt liv och vart du befinner dig nu få vara en sån. När du säger sådana saker så kan du få vara sån tröst och sån tyngd i det. Mm. Och att det är väldigt, väldigt fint att kunna använda sina jobbiga perioder för att finnas där för andra på olika sätt.
Mm. Typ. För jag skulle vilja, för nu pratade vi ju liksom och beskrev hur du har mått. Liksom, att det var en väldigt, väldigt tung period. Mm. Men kan du inte berätta för oss, alltså, vad var det som hände? För att du hade ju liksom en väldigt konkret... vändpunkt. Mm.
Hade det inte varit för den vändpunkten så hade nog min sjukskrivning och min utbrändhet varit under väldigt mycket längre tid. För att under hela det här halvåret så blev det egentligen bara värre. Det blev inte bättre trots att jag både var kopplad med psykologer och läkare och åt mediciner och hela den grejen gjorde allt det som man skulle. Så blev det liksom inte bättre. Så att hade inte den här vändpunkten skett så hade det nog dragits ut väldigt mycket mer. Men då var det ändå liksom så att på våren så började jag uppleva, eller jag började få tankar av att jag skulle åka till en viss plats. Och det var liksom, det var en kristen sommarkonferens som jag egentligen brukar åka på varje sommar. av. Liksom. Det är med människor och det är möten och lite allt möjligt. Och jag som då var utbränd och inte ville att någon skulle se hur dåligt jag mådde vill ju verkligen inte dit egentligen. För det var ju liksom människor omkring mig, det var intryck överallt och jag orkade ju ingenting. Och jag ville inte att någon skulle se att jag inte orkade någonting. Mm. Men ändå så kom det liksom återkommande, alltså tankar av att jag skulle åka dit.
Mm.
Så efter det liksom en kamp fram och tillbaka så väljer jag ändå att åka dit. Och hela vägen dit är jag egentligen livrädd, för jag är... Ja, men det var liksom det sista jag ville egentligen. Och det kan ju låta lite konstigt varför jag skulle göra dit då. Men det var liksom de här återkommande tankarna som kom. Som jag i efterhand har förstått var liksom Gud. Som liksom hintade mig och sa till mig att jag skulle åka dit.
Mm.
Men i alla fall kom jag dit. Hade gråtit hela vägen för jag var livrädd. Och smet in på liksom en gudstjänst då, eller ett möte där. Satte mig liksom längst bak för jag ville inte att någon skulle se mig. Smet in. Kommer fortfarande ihåg vart jag satte mig. Och under... lovsången, de sjöng liksom sånger till Gud. Så pratade jag med Gud och var lite så här, alltså typ verkligen kapitulerade och sa att Gud, det här funkar inte. Alltså, det hade gått ett halvår, det blev bara värre och värre och värre och jag hittade ingen väg ut och jag bara, det här funkar inte längre, jag ger upp. Du måste göra någonting. Men ingenting hände i den stunden, om jag ska vara ärlig. Jag kände ingen skillnad. Jag bara stod där och grät och liksom ropade ut till Gud lite grann. Och ingenting hände. Och jag trodde egentligen inte heller att något skulle hända. För jag hade aldrig varit med om eller hört om någon som hade blivit... där Gud hade ändrat en psykisk ohälsa. Alltså situationen med psykisk ohälsa på det sättet. Så jag var inte så förvånad att det inte hände någonting. Mest lite besviken, typ.
Mm. Och du kanske hade bett innan, tänker jag.
Ja, absolut. Jag hade ju legat i ett halvår då. Och lite varit så här, Gud, vart är du?
Mm.
Varför händer ingenting? Eller, ja, det kommer inte hända någonting. Mm. Men jag tror inte, jag hade liksom inte heller någon förväntan på att Gud kunde göra någonting med psykisk ohälsa. Så att jag typ förväntade mig inte någonting det även tidigare då.
Mm.
Typ när jag låg där och var så här... Okej, du måste göra någonting, men jag tror inte att du kan göra någonting med psykisk ohälsa. Liksom.
Mm. Och bara innan du går vidare nu,
ja.
Så hur mycket orkade du? Alltså du var ju sjukskriven på heltid,
ja.
I ett halvår.
Ja.
Ungefär, vad var din kapacitet vid det här tillfället? Vad klarade du av?
Alltså jag gick ju från att jag låg i sängen typ i princip hela veckan för att samla energi till att orka. Jag gick till kyrkan en gång i veckan. och där ville jag då inte att någon skulle se att jag mådde dåligt. Så då samlade jag energi hela veckan för att kunna gå dit en gång i veckan. Så det var liksom en aktivitet på 2 timmar. Och var en aktivitet mer än 2 timmar så var jag utslagen de 2 dagarna efteråt. Och liksom kom inte upp i sängen på de 2 dagarna efteråt. Annars kunde det ändå vara att jag liksom kunde komma upp och äta.
Mm.
Men annars var det liksom att jag låg utslagen om jag gjorde en aktivitet som var mer än 2 timmar.
Mm.
Så det var ganska, inte mycket energi liksom.
Nej.
Men så gick jag och la mig då efter att jag hade bett den här bönen till Gud och kapitulerat där inför honom. Och för första morgonen efter så är det första gången på ett halvår. För om det då säger, har man gjort en aktivitet så var liksom så här, som på mer än 2 timmar så var jag liksom utslagen.
Mm.
Och då hade jag ändå åkt dit liksom.
Mm.
Suttit, bara det är ju en energikrävande. Varit på en konferens med massa människor och intryck.
Mm.
Men morgonen efter så var det första gången på ett halvår som jag vaknade. Och liksom, så fort jag vaknade så kände jag, för att jag hade liksom levt i ett sånt mörker, alltså under hela den här tiden, där det bara var så mörkt. Men när jag satte mig där på morgonen så var det som att det där mörka hade liksom lättat. Alltså det fanns, alltså det var, jag kände mig lätt på ett sätt som jag inte hade gjort på ett halvår. Och jag kunde sätta mig upp i sängen som jag inte gjort på ett halvår på morgonen. Liksom.
Men var det liksom när du vaknade tidigare? Var det liksom att du inte, eller vad var det som hände då?
Nej, men jag kom inte upp i sängen. Alltså det var bara att jag liksom, jag låg där. Alltså jag kom inte upp på förmiddagen överhuvudtaget, utan jag låg där. Även om jag vaknade, jag sov ganska dåligt.
Mm.
Så kom jag liksom inte upp för att det var så mörkt och jag orkade liksom inte ta mig upp.
Nej.
Typ. Det är lite svårt att beskriva kanske, men det var sån orkeslöshet liksom.
Mm.
Så jag satte mig upp typ klockan kanske 8 på morgonen, jag vet inte vad det var.
Mm.
Och jag satte mig upp i sängen. Och det här mörka som tunga som hade levt i var liksom borta. Så jag satte mig upp. Jag var så här, tittade mig runt omkring och förstod knappt så här. Varför kan jag hur kan jag sitta här just nu? Och hur kan det kännas så här? Typ. Och jag kommer ihåg att jag gick till dörröppningen. Och mamma stod och liksom fixade frukosten. Och jag bara tittade ut. Så här, jättechockad. Och hon tittar på mig jättechockad och fattar liksom inte. För jag hade, liksom, jag hade bott hos mamma under hela den perioden. Så hon hade ju sett liksom hur jag mådde. Och förstod inte själv liksom hur jag kom upp där. Och jag gick som ett frågetecken hela dagen. För att jag förstod inte hur jag kunde må bra.
Mm.
Eller jag förstod inte hur jag kunde orka. Jag förstod inte hur jag kunde vakna på morgonen. Det bara funkade liksom.
Mm.
Och det var så konstigt. Så att den veckan då, det var inte jättesmart. Jag rekommenderar inte att göra det. Men jag slutade ta alla mina mediciner. Jag tog ganska mycket mediciner. Och det får man inte bryta på det sättet egentligen. Men jag bara insåg där och då att jag behöver dem inte. Så jag bara slutade ta alla mina mediciner. Och jag gick alltså, från de här 2 timmar, 4 timmar max liksom, en dag. Till att ha liksom, gick in hel, jag tror att vi var där 5 dagar. Och då var det liksom ständigt intryck och liksom, ja, saker runt omkring mig hela tiden. Jag kunde sova och jag, liksom, jag fungerade. Och det var så konstigt. Jag, själv liksom, jag var livrädd varje morgon när jag vaknade. För jag förstod inte hur jag kunde vakna och må bra.
Mm.
Så att jag var själv liksom chockad. Men efter det så bara funkade det. Liksom.
Du måste ju vara jätterädd att det skulle komma tillbaka.
Jag var jätterädd. Hela veckan gick jag så här. Jag bara förstod inte. Jag bara, hur funkar det nu? Jag förstår inte. Mm. Så jag var ju liksom livrädd ganska långt tidigt. Bara, snart kommer jag bara break ihop snart. Typ. Men den grejen kom aldrig. Och sen dess har det verkligen varit en resa. Det vill jag inte förminska på något sätt. Men det var verkligen en dramatisk vändpunkt liksom, på den resan.
Mm. Och utifrån det här, alltså din ändå, det är en väldigt konkret alltså erfarenhet av att Gud ändå gjorde någonting. Ja, han gjorde något. Att bön fungerar, till exempel.
Mm.
Mm. Och att utifrån det då som du kan säga till oss som lyssnar liksom, på din berättelse.
Ja, jag tror att alltså, jag som själv, alltså, jag trodde ju verkligen inte att det fanns hopp. Och när jag fått se att det verkligen fanns hopp i efterhand och att det hoppet var kopplat till Jesus, det var där som jag också förstod att alltså det är därför jag sitter här idag. Om vi säger så. Det är därför jag sitter här idag. För att jag vet att det finns hopp. Och vet att det finns så många som precis som jag befinner sig i situationer av hopplöshet där man inte tror att det finns hopp. Men jag vet det. För jag har sett det. Jag har upplevt det. Och därför kan jag inte sitta och vara tyst om det. För jag vet att på samma sätt som det fanns hopp för min situation och mitt liv så finns det hopp för dig där hemma. Och det hoppet är kopplat till Jesus. Och det är därför jag sitter här idag.
Mm.
För att jag vill att ni ska veta det.
Typ. Och också, jag tycker verkligen om hur du säger det på ett väldigt ödmjukt sätt.
Mm.
Att också att du är väldigt, eller jag vet inte om ni som lyssnar har reagerat på det, men jag kan reagera på att du ofta sen när du ska berätta och kunna klima någonting ganska skarpt, alltså typ att Jesus funkar, eller att hoppet jag upplevt det funkar, liksom jag har fått uppleva det. Men att du ändå säger det med en väldigt stor ödmjukhet och riktar, alltså riktar, för det här handlar ju liksom inte om någon annan människa, utan det handlar om att för dig som lyssnar just nu så finns det en levande Gud som älskar dig på riktigt. Yeah. Och det är liksom inte beroende av det Annel har upplevt eller det någon annan har upplevt, utan det är liksom bara det potentiella faktumet att Gud är verklig och att han kan visa sig verklig och att det alltid finns hopp.
Verkligen, verkligen.
Och jag tycker det var så roligt hur du beskrev så här att du bara inte förstod vad som hände. Alltså att du hade varit utbränd i ett halvår, sjukskriven på heltid, orkade med en aktivitet på 2 timmar per vecka. Sen var du väldigt, väldigt trött. Liksom.
Mm.
Och sen efter en bön till Gud. Och där du bara, Gud, jag kan inte lösa den här situationen själv. Du får lösa den. Och att någonting bara hände.
Mm. Ja, och jag, så här, eftersom jag själv inte trodde att Gud kunde göra någonting med psykisk ohälsa, för jag hade aldrig hört någonting om det förut, så blev jag liksom så här, jag förstod inte vad som hände när han själv liksom på ett sätt helade mig liksom där och då och vände upp och ner på mitt liv eller liksom befriade mig från alltså den, ja, det mörkret som jag befann mig i, för det var väldigt mörkt tidigare liksom. Men det var också så kul. För att även fast jag inte fattade vad som hände så fattade jag ändå att Jesus hade förvandlat mitt liv. Och jag fattade att det var han som hade liksom befriat mig. Det var han som hade gjort att jag nu orkade leva.
Mm.
Och för mig var det så här, jag brukar beskriva det som att jag gick från att jag inte hade ett liv till att jag fick ett liv. För det var verkligen den känslan. Jag gick från att jag inte trodde att jag någonsin skulle kunna ha ett liv. Det var helt plötsligt kunde jag leva igen. Och eftersom det var kopplat till en person, Jesus, så blev det för mig liksom så självklart att alltså, utan dig Jesus hade inte jag haft ett liv. Därför vill jag ge hela mitt liv till dig. Och det var liksom också typ, alltså, vändpunkten då. Eller där blev liksom min tro på Jesus på riktigt och all in och allt. För att jag insåg att utan honom hade jag inte haft något liv. Och därför vill jag inget annat än att bara ge allt mitt liv till honom. Och leva för honom och leva med honom.
Men hade du något utrymme liksom i den här processen? Hade du något utrymme att kunna säga, nej men jag kan nog ta lite cred för det här själv. Nej. Eller något, det kan hända lite på naturlig väg.
Nej.
Hade, nej.
Okay. Nej. Nej, men det fanns, alltså, det fanns liksom ingenting i att jag kunde göra någonting. Alltså, jag hade fått stöd och hjälp från människor omkring mig på resan under det här halvåret. Och det är jag så tacksam för. Och jag rekommenderar folk att gå till psykologen och gå till läkaren och få den hjälp man kan få därifrån. För att jag behövde det också. Men trots det så var det ett halvår av att det verkligen bara blev värre och värre. Och jag såg i själv ingen lösning ur det. Och jag kan inte ta någon cred i det hela att det vände. Alltså ingenting. Utan det var verkligen bara Gud som förvandlade mitt liv. Och det finns ingen annan förklaring på det.
Mm. Typ. Men nu, för nu har det ju gått 5 år sen den här perioden. Liksom. Mm. Vad skulle du säga? Alltså, hur har det här färgat tiden efteråt? Alltså den här tidpunkten och din upplevelse av det här måste ha varit Gud. Jag ser ingen annan förklaring. Hur har det färgat livet efter?
Ja, men det var ju liksom att jag valde ju där och då att ge mitt liv helt och fullt till Jesus. Så att bara där så blev det ju en skillnad. Men också då, alltså min erfarenhet av att ha befunnit mig i sånt mörker. Och veta hur många andra det var som befann sig i liknande mörker. Eller på liknande sätt. Eller bara mörka situationer som och uppleva den här hopplösheten. Att ha fått se okej, det finns hopp och hålla det för mig själv fanns liksom inte, det fanns inte för mig. För att det kändes, det gick liksom inte när man hade de erfarenheterna själv av att det var så mörkt och inte känna det. Alltså jag kunde inte tänka mig en annan person befinna sig där och hålla det för mig själv.
Mm.
För att det gick liksom inte. Så att det hela mitt liv efter det handlade ju om, eller blev liksom, jag måste berätta att det finns hopp. Jag måste berätta att det finns på riktigt en Gud som älskar dig och ser dig. Jag måste berätta för dem som befinner sig på samma plats att hålla ut. Det finns en Gud. Det finns hopp. Hans namn är Jesus. Och det, liksom, det har ju färgat hela mitt liv sedan dess. Liksom.
Mm.
Att bara berätta om honom och den han är. Liksom. Och det kan ju låta, som sagt, det låter ju ganska konstigt, men för mig själv, alltså så här, när man varit, alltså efter det jag varit med om, så fanns det liksom inget mer naturligt att göra.
Typ. Och jag tänker, alltså ibland när vi sitter här och pratar, eller det jag, när jag pratar med människor som inte har samma bakgrund som dig och mig, liksom, eller som inte har samma åsikter, då blir det här att ge sitt liv till någon annan, eller att vilja leva, alltså leva hela sitt liv för någon annan.
Mm.
Att det kan vara väldigt svårt, tror jag, för många att relatera till. Eller så, varför skulle jag vilja ge bort mitt liv? Varför skulle jag ge bort liksom, bestämmande rätten av mitt liv?
Ja, och det, alltså, jag förstår verkligen den grejen. Alltså, det kan ju låta otroligt främmande. Och som sagt, har man inte de här erfarenheterna av en Gud, att han ens är på riktigt, så kan det låta ännu mer främmande. Men jag tror både att jag fått uppleva att han verkligen är, alltså han är den här världens hopp. Alltså han är på riktigt den här världens hopp. Alltså han är vägen ut i mörkret. Han är alltså ljuset som du behöver som befinner dig i mörkret. Han är kärleken du söker som befinner dig, alltså saknar kärlek. Han är allt det där. Och att ha fått uppleva det och liksom hålla det för sig själv. Det, liksom, det låter konstigt, men det går liksom inte. För att han är för bra för att hålla för sig själv. Och han är för bra för att inte vilja ha. Och han är för bra för att inte, alltså det finns ingen trygghet. Alltså, jag försökte ju hela det här halvåret att lösa mitt liv själv, och det gick ju inte. Den som kunde lösa min situation var Jesus. Och därför finns det ju liksom, sen när man också det finns ju en trygghet att okej, det är han som räddar mig. Det är han som hjälper mig. Det är han som är vägen fram. Det är han som är den här världens hopp. Och då är det en ganska trygg person att ge hela sitt liv till.
Mm.
Mm. Alltså det hade ju varit en annan sak om jag hade bara gjort Alma rätten att säga att nu får du styra mitt liv. Det hade inte varit lika säkert. Men när man så här ser att han är rakt igenom god, alltså han är rakt igenom Gud, han är rakt igenom hopp, han är rakt igenom det, han har räddat mitt liv. Det finns ingen tryggare person då att ge sitt liv till.
Mm. Nej, men för det är det här liksom som vi också vill varna dig som lyssnar. Alltså nu när vi uppmuntrar dig att använda, be till Gud. Du kan komma till Gud precis som du är. Kom till honom med din skit och liksom lägg ner dina egna försök att lösa dina egna problem. Utan låt Gud lösa dina problem. Alltså det som händer om du får en liknande upplevelse som Anneli haft.
Mm.
Då kommer ditt liv att påverkas. Alltså du kan inte få ditt liv påverkad av Gud. Det är fantastiskt att få sitt liv påverkad av Gud. Alltså det är det här, du vet, så här, alla säger bara, perfekt, så här, om jag får lite glädje i vardagen. Liksom. Mm. Det tror jag att de allra flesta, om jag skulle bara gå runt här ute på Linnégatan i Göteborg och fråga folk, bara, vill du ha lite mer glädje i livet? Hade ju alla svarat ja.
Mm.
Men problemet är att i att Gud visar vem han är, så blir det helt plötsligt väldigt svårt att fortsätta leva som man har levt. Det blir väldigt svårt att fortsätta leva för dig själv, och det kommer liksom, det kommer att göra att du vill ge hela ditt liv till Gud, och det kommer ge väldigt konkreta konsekvenser.
Ja, alltså tidigare, alltså då innan då, jag hade ju en tro på Jesus även innan, men jag hade ju inte gett hela mitt liv på det sättet som jag gjorde efteråt liksom till Gud, utan jag hade ju också där försökt söka liksom bekräftelse, tillfredsställelse, lycka, uppmärksamhet, alltså allt vad det är och vad man kan söka liksom som en ung tonåring på andra platser liksom. Och det blev också en så här, alltså i efterhand för mig så är det också en så stor skillnad på då att söka allt det där själv och leva sitt egna liv, bestämma lite själv och försöka nu ska jag få ihop ett livet här, eller att leva livet med Jesus och ge allt till honom. Som kan låta som en liten värre, alltså en större uppoffring. Men jag har ju aldrig upplevt en större tillfredsställelse eller glädje eller kärlek eller allt det där som jag sökte innan på eget vis. Det hittade jag inte där. Men allt det har jag ju på ett helt annat sätt fått också i Jesus. Och jag tror också så här, det har ju gjort att jag fortsatt. Eller så här, det hjälper ju en att fortsätta vilja ge sitt liv till Jesus, att fortsätta för att jag har insett att det inte är någon annan plats som jag kommer hitta det som jag söker ändå. Utan det är Jesus.
Mm. Typ. Och det är intressant, alltså för vi intervjuar ju massa personer. Alltså vi intervjuat över 200 personer tror vi i Hope Morgon.
Det är sjukt mycket.
Det är jättemånga människor som har fått sina liv påverkade av Gud på olika sätt.
Mm.
Och det är, alltså vi är inga doktorer, alltså det är ingen forskning, jag vet inte om vi kan räkna våra intervjuer, men vi har, det är någon form av kvantitativ studie. Nej, men just det här att det handlar liksom inte om att ge vissa delar av ditt liv eller att lägga till Gud i ditt liv, utan det handlar om ett, alltså, radikalt byte av det du är nu, alltså din egen kontroll över ditt eget liv, din egen tillit till din egen förmåga. Mm. Allt det får du byta ut och ge ditt liv på riktigt till Gud. Alltså det är en crazy switch. Det går liksom inte, det går inte att mixtra.
Nej.
För det måste vara, alltså det är bara, jag har aldrig hört någon som ger lite halvt.
Nej.
Och att det är då Gud kommer, utan Gud behöver hela ditt hjärta för att kunna ta hand om ditt hjärta.
Mm.
Och han kommer vänta på att du erbjuder honom hela ditt hjärta. Han kommer inte tvinga dig att ge dig eller ge honom hela ditt hjärta.
Nej.
Utan han kommer vänta på dig.
Jag tycker att det är så stort. Det jag pratade om, alltså jag började prata i sändningen i morse, om hur Gud kan vända mörka situationer till någonting positivt. Och saker, alltså oavsett hur mörkt det är, så tror jag verkligen att Gud kan, alltså, vända det till någonting positivt. Och när man slänger ut det så där i början så kan det låta väldigt tomt och man kan ju fundera på vad kommer det ifrån? Eller det kan nästan låta lite, alltså, förminskande av folk som lider. Typ. Men jag personligen tycker att det blir, alltså jag säger det för att jag har personliga erfarenheter av det. Och typ hela den här situationen av som jag har berättat nu om liksom min utbrändhet. Alltså det var otroligt mörkt. Alltså det var fruktansvärt och verkligen en av de tuffaste perioden i mitt liv. No doubt liksom. Alltså det var jättejobbigt. Men trots det, trots att det var så otroligt mörkt, så kan jag idag sitta och säga tack Jesus för att jag fick uppleva det. Och det kan ju låta jättekonstigt. Vadå? Man kan först typ tacka för det mörka. Det kan låta ju också jättekonstigt. Mm. Jag tror inte att Gud skickar bara massa mörka saker. Det tror jag verkligen inte. Men jag kan säga tack till honom för att han gjorde så otroligt mycket genom den perioden och utifrån den perioden som är så otroligt mycket bättre och större och mer fantastiskt än det där mörka. Att det mörka blir litet i jämförelse med allt det positiva som kommer i efterhand. Mm. Att liksom jag kan sitta och säga tack för att jag fick gå igenom det där. För allt du har gjort igenom det är så mycket bättre. Att det på något sätt blir värt det.
Mm.
Och det är så här, det finns ju verkligen situationer som har man förlorat någon nära stående så blir det här, alltså det kommer ju alltid, jag vill inte förminska liksom att det mörka alltid är mörkt. Det är fortfarande en förlust, eller det var fortfarande för mig en tuff period. Men jag tror verkligen, och jag är helt övertygad om det för att jag själv har fått uppleva det, att Gud kan använda, oavsett vilket mörker du har haft i ditt liv eller har i ditt liv, till någonting positivt. Och göra det liksom, komma med alltså, så mycket mer av det positiva.
Mm.
Att liksom, man kan säga på ett sätt tack. Typ.
Mm. Det är jättekonstigt. Och att, alltså, för jag tycker också anmärkningsvärt att Gud inte är rädd för det vi är rädda för. Ibland tror jag att vi kan liksom tänka så här, ah, nej, men jag tycker det här är jobbigt och dåligt. Och då tycker nog Gud att han är nog också lite rädd för att typ, det här ska hända. Eller så. Men att Gud, ibland tror jag att det är viktigt att vi påminner oss om att Gud inte tänker som vi.
Nej.
Och att han inte, alltså de här situationerna som känns så övermäktiga för oss är ju inte övermäktiga för Gud, utan Gud är så här, ja, nej men det här är skitjobbigt, eller så här, det här är, jag vill verkligen inte att du ska gå igenom det här, men utifrån att du går igenom det här, så, eller det här hotar liksom inte mig eller vem jag är, utan jag kan till och med visa min godhet genom det här mörka. Det är ju helt galet.
Det är helt galet. Och också om man då kopplar tillbaka till det här i att det vackraste för mig var personer som var med mig mitt i det mörka.
Mm.
Alltså i efterhand har jag ju sett så otroligt tydligt hur Gud var med varje dag i den mörka situationen.
Mm.
Alltså ett exempel var ju liksom att samma år som jag blev utbränd så flyttade tre tjejer till Norrtälje, vår lilla stad.
Mm.
Och bodde där. Och under tiden jag var sjukskriven, de bodde där samma år som jag var sjukskriven, och en av de tjejerna, hon skickade över sitt schema till mig och sa liksom så här, här är jag hemma, du kan komma över när som helst, jag är här.
Mm.
Så de där två timmarna, eller de här korta perioderna när jag hade energi, eller liksom när jag inte ens hade energi, jag ville bara vara på en annan plats att vara på, så kunde jag komma till henne.
Mm.
Hon bara vara där, bara gråta där, bara vara där.
Mm.
Och hon blev liksom så tydligt för mig, alltså sänd dit till Norrtälje av Gud.
Mm.
För att vara ett stöd och en hjälp för mig under den perioden. För sen hon upplevde att hon skulle flytta till Norrtälje. När jag sen hade blivit, fått min vändpunkt, kommit tillbaka till skolan, då flyttade hon till Örebro. Alltså hon upplevde bara att hon skulle komma till Norrtälje under den korta tiden som jag var sjukskriven och visste inte varför. Och sen flyttade hon igen för att hon bara, nu är jag klar här.
Mm.
Men alltså det är så många sådana där små saker som för mig också är så tydligt i hur Gud verkligen var med.
Mm.
Och det tror jag också, så här, alltså Gud är inte rädda för de mörka situationerna. Han gråter med dig som gråter, 100%. Alltså han älskar dig så mycket att han gråter med dig som gråter. Men han är också med dig. Mm. Oavsett om du kan se det nu, eller om du kommer kunna se det i efterhand, precis som jag många gånger har sett i efterhand, så är han verkligen med mitt i det mörka också. Alltså han är inte rädd för det mörka, och han lämnar inte i det mörka.
Mm.
Utan han är med dig i det mörka. Och sen är han stor nog att göra någonting gott. Mm. Alltså så mycket bra och gott och fantastiskt genom det.
Mm.
Att ja, man kan sitta och säga tack.
Ja, och jag tänker liksom att det är en sån skillnad så här, på att om Gud bara hade trollat bort det mörka. Alltså så, eller innan. Vi säger att Gud bara, ah, nej, men nu ser jag här att i Annelles framtid kommer hon gå in i den här perioden.
Mm.
Superjobbigt för Annelle. Men att han liksom inte trollar bort den situationen ändå. han trollar inte bort den, utan han är med Annelle i den perioden. Och sen typ spränger han den. Så att Annelle bara, jag behöver inte vara rädd för sånt här. För det finns ingenting som kan hända mig som är liksom större eller konkurrerar ut Gud.
Mm.
Att den vetskapen hade du aldrig fått. Och du hade ju fortsatt vara rädd för mörker. Liksom. Om inte Gud visade att jag kan minsann spränga bort mörker. Mm. Och förvandla mörker till en stor tillgång. Och jag tänker också så här, bara koppla till, för nu pratar vi om Jesus, om dig som aldrig kanske har hört, alltså berättelsen om Jesus. Nu är det ju snart påsk, så då kanske du hör det. Hoppas jag. Men i alla fall att om man kollar liksom mänskligheten som grupp, vad är liksom vårt största hot? Det är ju död. Död är ju liksom, det är någonting som vi inte kan undvika. Alla människor kommer någon gång dö. Och det här, alltså Gud blir människa. Han tar alltså på sig det mänskliga. Det mänskliga i att han också kommer dö. Och vad, om du liksom bara, såhär, vad är symbolen eller vad är liksom det stora i den kristna tron? Alltså vi kanske inte kan förstå vad som hände på korset. Men det är ju liksom att Gud tar liksom det värsta, värsta, värsta vi människor kan bli utsatta för. Och spränger bort det och förvandlar det till liksom den största räddningen, källan till liv. Alltså han gör det som användes för liksom tortyr och död. Använder Gud för att det här kan vara källan till evigt liv för alla här och nu. Och det är helt galet. Det här är liksom för stort för egentligen att ta in, tror jag.
Yeah.
Men det är väldigt intressant hur Gud väljer att hantera ondska. Alltså det är så galet det här, tycker jag. För att ibland, alltså ibland vet man pratar om så här, vad handlar grejen med Gud om, och så liksom förstår man inte det riktigt. Men tänk dig det här, eller jag känner jättemycket så, att jag inte förstår grejen med Gud. Jag liksom, både du och jag kliar till det där och bara, fattar inte riktigt vad som händer nu, men det funkar. Alltså någonting händer i mig och runt omkring mig. Jag fattar inte hela bilden. Men det fungerar. Det är ju kul. Men alltså någonting. Alltså tänk dig det här att Gud dealar med alltså någonting väldigt, väldigt... eller det största hotet mot mänskligheten. Död. Så det finns inget värre.
Det största hotet som kommer drabba alla.
Ja, precis. Och det finns ju ingenting värre. Och det är liksom kanske då definitionen av mörker slutar i död. Och att det, alltså det värsta, värsta, värsta som skulle kunna hända dig, delar Gud själv med på korset. Alltså att han tar det värsta, värsta, värsta som skulle kunna hända dig och ger, alltså genom det så får du möjlighet att komma in till någonting helt nytt. Alltså genom död kan du få liv. Och det är där det ligger det här Annelle pratade om. Alltså att ge upp hela kontrollen. Alltså du dör bort ifrån dig själv. Alltså här och nu. Det här låter ju jättekonstigt, jag förstår det. Men det är också på den platsen. Alltså du måste lägga ner din egen kontroll. Du måste lägga ner din egen liksom, tro på din egen förmåga att kunna lösa ditt problem. Du kommer inte kunna lösa så att du har evigt liv. Du kommer inte kunna lösa så att du kan hantera allting som händer i livet. Liksom.
Och du kommer inte kunna göra någonting mot alltså, faktumet att du kommer dö.
Nej.
Alltså det är liksom det är utanför vår kontroll. Vi kan liksom inte göra någonting i den situationen.
Du behöver Jesus, du behöver det Jesus gjorde på korset. Du behöver ge ditt liv till Gud för att det är liksom enda vägen till livet. Och där blir det ju också att om det stora kan ske, alltså om Gud kan dela med ditt största problem, så kan ju han också spränga bort och förvandla om de här andra sakerna som händer i vår liv, som är fruktansvärda och som Gud inte vill ha med att göra. Men Gud är inte rädd för det. Gud är inte rädd för mörker, utan han var så orädd för mörker så att han till och med blev människa och gick och gjorde det här som vi alla är rädda för, döden. Han liksom gjorde det. Han är inte rädd för det, utan han bara, jag kan förvandla varje situation och göra det till någonting hoppfullt för någon annan. För det som är intressant med din story, det är ju att ingen kan ju alltså övertyga dig om att Gud inte har makt att ta bort utbrändhet till exempel.
Nej. Och jag tycker också om det, jag tror att du sa det i pausen också, i att han tar, alltså gör det mörka, nu vet jag inte vad du sa det. Men han tar det mörka och så sätter han en ny stämpel på det. Eller liksom han, det mörka, alltså så här, istället för att det bara är en mörk situation till exempel i mitt liv, så är ju det nu någonting som är kopplat till ljus. Alltså han tar det mörka och inte liksom tar bort det mörka ur världen, men han ger, alltså han spränger det mörka och kommer på den platsen med ljus istället. Mm. Och det gör typ det hela så mycket starkare typ. Mm.
Det är jättekonstigt och det är liksom nu, det är typ som att du har en skuld. Alltså du ligger ekonomiskt back på minus liksom. Ja. Och det är inte så att Gud bara nollar ut det, utan att det är alltså lika mycket som du upplevt minus då i mörker, det kan du få vara med och bidra mängd liksom ljus in i den här världen. Ja. Alltså plus på ljuskontot. Ja, ni kanske förstår poängen. Och ja. Att det är det här liksom, det är inte, ja, och också ibland så här, ibland får vi bara låta Gud hantera mörker som han vill hantera mörker. Mm. Alltså ibland kan man ju känna, eller jag kan relatera till det, bara, men Gud, varför får det hända, eller varför blir det precis så här? Mm. Men att om Gud vill spränga bort mörker eller förvandla mörker till lika mycket en tillgång som du kan få färga din omgivning med, då har han rätt att göra det. Om det är så han vill förändra den här världen, om det är så han vill komma in med sin godhet i den här världen, då får vi ju bara, eller så är det ju, och det här är ju liksom en del, det är liksom en del med mm. att man lägger ner sitt liv, att man dör bort från sig själv och ger sitt liv till Gud. Då är det också att man får erkänna att han kanske vet bättre än vad jag gör. Mm. Han kanske får bestämma själv hur han ska deala med mörker. Mm. Jag kanske inte kan komma och säga åt Gud hur han ska göra, utan jag får liksom lita på att han har bättre koll, att han är godare än vad jag förstår, att han är ja, att han är ju bara förmögen att göra, alltså om Gud hade frågat Annel, vill du gå in i den här perioden innan den här perioden, då vet vi inte vad du hade svarat.
Antagligen nej.
Ja. Precis, men att också då att det här mörkret som inte Gud skickar, mm. men som Gud kanske tillåter, att det också får bli då en stor tillgång till senare. Alltså att det också får bli ett tecken på att, vänta lite, Gud är på riktigt och inte bara lite på riktigt, utan han är på riktigt till en grad att han är värd hela mitt liv. Mm. För att han visar sin godhet på ett så konkret sätt.
Mm. Och jag tycker också att om man kopplar då också tillbaka till, alltså jag tyckte om det här att Gud är inte rädd för mörker. Alltså han är inte rädd för ditt mörker och han är till och med oss mitt i mörkret. Men jag tror också att den insikten och tryggheten gör också att vi inte behöver vara rädda för mörkret, alltså i våra egna liv, men inte heller att vara på de mörka platserna i andras liv. Mm. För jag tror att är man rädd för mörkret själv, så vill man hellre liksom springa till slutet, som vi nämnde lite innan, när man möter människor som lider, att så här, det kommer bli bättre, och sen så liksom är man inte riktigt, vågar man inte riktigt vara där folk är. Men genom att vi inte behöver vara rädda för mörkret, så tror jag att det är lättare för oss också att kunna vara på den mörka platsen med andra och våga vara där. Gråta med folk som gråter ibland, precis som Gud gör. Och samtidigt inte låta det mörka dränera, för att vi vet att det mörka är liksom inte slutet. Vi har, alltså, kan titta på Jesus och veta att det alltid finns hopp. Och det gör att vi vågar vara på den mörka platsen med människor som lider.
Mm.
Tror jag också.
Mm.
Så det är liksom, och det är ju en sån medmänsklig grej. Alltså det är ju så också. Alltså för mig är ju det största. Alltså de personerna som var där med mig var ju det som betydde mest.
Mm.
Och det är så sjukt fantastiskt att det, alltså Jesus gjorde på korset, att det hoppet som vi ser där av att det mörka aldrig har sista ordet, gör att vi kan möta människor bättre idag. Alltså det kan bli så pass konkret. Alltså det behöver inte bara vara en flummig grej eller en fin grej för sig, utan det kan bli en sån pass konkret handling i ditt liv att du kan vara där med andra och hjälpa dem där att lyfta blicken till han som är hoppet själv, Jesus.
Mm.
Och det är så, ja, det är så coolt. Det är på så många sätt.
Mm. Och nu kanske du undrar, hur gör man då? Eller vad börjar jag? Och då är det så här att du kan prata med Gud precis som du pratar med en vän. Alltså du kan vända dig till Gud och vara 100% ärlig. Så bara, hej Gud, jag tror inte ens att du är på riktigt. Det kan man säga.
Ja.
Hej Gud, jag förstår inte den här och den här och den här biten. Eller någonting jag har sagt många gånger. Hej Gud, jag tycker du har fel på det här området. Och det kan man faktiskt säga. Men sen, då finns det ju liksom också då risken att Gud svarar och visar visar att han, som i mitt fall då, att han bara, ja, men du hade rätt. Den allsmäktige guden visste mer än mig. Ja.
Du kan också säga till honom, hej gud, jag mår dåligt, var är du? Om det är på riktigt, var är du någonstans? Eller hej gud, jag kämpar med det här, kan du hjälpa mig? Mm. För på samma sätt som Gud vände min situation så kan han också förändra din situation om du sitter just nu och befinner dig i ett mörker. Alltså jag är helt övertygad om det. Så att, och det är inte krångligare än så.
Jag tänker, för en sak som du påminner oss om här i pausen, det var ju att ibland är det ju lite bättre när man får komma lite mer på djupet, alltså när man ska berätta om någonting.
Ja.
Det är väldigt lätt att det blir väldigt snabbt. Ja. Vi har ju Instagram där vi filmar människor och så är vi så här väldigt hetsiga och så är vi så här, minst, typ, vi når längst om du pratar på under 10 sekunder och det blir inte alltid jättedjupt.
Nej.
Då.
Nej. Men det, och det kan upplevas så ytligt eller så, alltså, man både får inte fram hur stort det är det Gud gör, kan jag uppleva. Man förenklar saker som ofta är väldigt mycket mer komplicerat och mycket mer, alltså det komplicerade är liksom mer mänskligt relaterbart, alltså naturligt liksom.
Mm.
Och ja, men alltså jag tycker bara det blir så mycket i hela, allt blir så mycket bättre. För jag kan tycka att det är jobbigt typ att slänga ut den här grejen. Jag blev typ helad från min utbrändhet, ur min utmattningsdepression. Jag kan tycka att det är jobbigt att slänga ut så, för att det bara blir så tomt. Alltså det säger inte så mycket och det kan låta, jag vet inte, jag tycker inte om den grejen, men jag kan verkligen uppskatta både för mig själv, jag blir jätteuppmuntrad av att sitta och bara påminna mig själv av vad som faktiskt hänt i mitt liv eller vad Gud har gjort i mitt liv. Och det är, ibland så tar man saker för givet liksom, när livet rullar på och det har gått 4 år. Så liksom inte varje dag jag sitter och vaknar och säger tack Gud för att jag vaknar den här morgonen, för att jag tar det lite mer för givet nu. Och jag kan uppskatta liksom grejen att verkligen få påminna sig själv om vad Gud har gjort i ens liv. Och samtidigt så kan jag tycka det är så mycket härligare att prata om det Gud gjorde i mitt liv. Där jag får faktiskt berätta lite detaljer, eller det blir lite mer på riktigt och livet liksom.
Mm. Och jag tänker liksom för dig som kanske aldrig, alltså, träffar någon, du kanske inte känner någon liksom som har personliga erfarenheter av Gud, eller så är det att du kanske bara har mött människor som berättar den här korta, checka versionen.
Yeah.
Och där vill jag verkligen uppmuntra dig att inte lyssna för mycket på det. Utan, alltså, du...
Jag älskar det här på Instagram.
Så Hope Morgon heter vi där om du vill höra korta stories om vad Gud gör idag. Det är ändå spännande också.
Det är också jättespännande.
Eller det är ju spännande.
Ja, ja, ja.
Men alltså, jag tror att ibland så, eller ibland, jag tror att alltid så måste Gud visa sig för dig personligen.
Ja.
Och han kommer inte visa dig på, alltså visa sig själv för dig på ett käckt och ytligt sätt, utan du kommer alltid vara på djupet. Han kommer alltid gå in där du kanske inte ens är medveten om att han behöver gå in.
Mm.
Vilket gör att det kommer betyda väldigt, väldigt mycket för dig. Och det här är väldigt svårt att uttrycka. Det är väldigt svårt att peka på det här i, ja, men typ sociala medier.
Ja.
Men det är viktigt också att du som lyssnar förstår att det här är en del av grejen. Det är liksom Gud visar sin godhet för dig till den grad att du tycker att han är värd hela ditt liv.
Ja.
Och det är ingen snabb och check story, utan det finns lite djup i det.
Ja, och jag tror att det är lätt, alltså, att man har den bilden av liksom den kristna tron lite, eller att det är lite ytligt, lite käckt och lite det här är snabba. Men att Gud är liksom intresserad av hela livet på riktigt och hela dig på riktigt, och det han vill göra i ditt liv är liksom så mycket djupare än det där ytliga, som du säger. Alltså jag tror bara att, ja, och att de här liksom kristna uttrycken som också kan slängas runt liksom i ett, som jag slängde ut i början av att jag tror verkligen Gud kan vända någonting, alltså det mörka till det positiva. Jag tror att, alltså, det finns mer att hitta i de uttrycken, och det är inte tänkt att bara vara ytliga saker som slängs runt, för att Gud är inte intresserad av ytliga saker.
Mm.
Utan han vill komma på djupet, och det är sant, men på ett så mycket djupare plan. Typ.
Mm. Mm. Och testa själv.
Ja,
mm.
Verkligen. Så förhoppningsvis har du fått se lite djupare från mitt liv och från Almas och mina tankar. Och vi har ju verkligen inte alla svar. Vi tänker väldigt mycket medan vi pratar, så att ibland kan saker upprepas och låta konstigt. Och det är lite så vår konversation ser ut. Men vi hoppas ändå att du ska fått med en liten pusselbit av vem Jesus är, vad han kan göra, och att det verkligen, verkligen, verkligen finns hopp.
Tack för att du har lyssnat på vår podd. Följ oss på Instagram där vi heter hope.morgon.
Och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv har något att berätta.
Ha en bra dag. Vi hörs snart igen.